Varmt välkommen till Vispodden som idag handlar om boken Försvarsmaktens pedagogiska grunder 2022. Jag som leder podden heter Thomas Johansson och du kanske spontant undrar varför Försvarsmaktens pedagogik behandlas i en Vispodd. Men det finns såklart goda grunder för det och det ska vi återkomma till. Men jag vill börja med att hälsa Mikael Gudmundsson som är redaktör för boken välkommen till programmet.
Tack så mycket.
Mikael, du sitter i Halmstad för tillfället och jag tänkte börja med att höra, vad är det här för bok?
Pedagogiska grunder är Försvarsmaktens grundbok i pedagogik. Och detta är fjärde utgåvan som vi har jobbat med nu. Och den första kom 1998. Och nu var det dags att göra en revidering av boken. Och den militära utbildningen handlar om att utveckla förmåga att handla i extrema situationer. Och vår utbildning ska då förbereda soldater och sjömän på detta. Och det kräver en särskild omsorg i utformningen av utbildningen. Så att man bygger de förtroenden som är nödvändiga både för soldater och sjömäns egen förmåga men också för ledning och egen utrustning och så vidare.
Mm. Och vad gäller då den här poddens lyssnare som jobbar med vuxenutbildning på olika sätt? Jag vet att du vill inte försöka göra om ert innehåll som ska passa för alla, men generellt tycker att det finns ett pedagogiskt värde i det som ni behandlar i den här boken som kan vara intressant för även andra?
Ja, det kan ju vara så att eftersom boken bygger dels på, ska vi säga, erfarenheter av militär utbildning, vad som fungerar och är värt att vidmakthålla, så bygger den också på pedagogisk utveckling och forskning. Så att förutom att vi, en del av författarna till boken här, jobbar inom Försvarsmakten, så arbetar vi också med författare externt, exempelvis Linköpings universitet. Och det är ju för att vi ska balansera innehållet och ta in den pedagogiska utveckling och forskning som kontinuerligt sker.
Mm. Om vi börjar med att kolla på begreppet lärande, hur resonerar ni kring lärande som begrepp i er bok?
Kort så kan man väl säga att synen på kunskap handlar mycket om att individerna, enskilt och tillsammans med andra, ska utveckla förmågan att lösa uppgifter. Det vill säga att kunskapen har en funktion. Den ska hjälpa till att lösa de här uppgifterna. Nästan som ett redskap då. Men det ska också ge individerna möjlighet att fungera i den militära kontexten. Som då kan vara väldigt specifikt då, beroende på om man är på en ubåt eller ett fartyg eller ett markstridsförband eller så.
Och så har ni lite olika begrepp i den här boken som vi ska prata om också under programmets gång här. Och ett begrepp är handlingsinriktat lärande och att arbeta med kunskap som en process. Kan du förklara det där?
Ja, alltså att vi tänker i boken resoneras om att utveckla kunskap, det betyder till del att individerna behöver pröva sig gentemot en situation. Att kunna utföra handlingar för att lösa uppgifter. Och att de här handlingarna, de kan man se och beskriva. Och individer kan också värdera sin förmåga genom om de här handlingarna är tillräckliga eller inte när man möter uppgifter. Och de här uppgifterna kommer ju förändras både i vad de består i och i de situationer man ska lösa uppgifter. Vilket kräver att individer behöver utveckla sin kunskap hela tiden. Reflektera över om handlingarna är funktionella eller att om de behöver utvecklas. Och i den meningen så blir ju kunskap då en process som fortgår och måste fortgå. Det är inte på det viset att någon berättar för oss hela tiden vad vi behöver veta och kunna, utan till viss del behöver vi också kunna förstå vad vi behöver lära oss, vad som fungerar och inte fungerar, och ta eget ansvar för det.
Mm. Jag tänkte också att vi skulle prata lite grann om motivation och på vilket vis det är viktigt för lärande. Och då har jag ett parti ur boken som låter så här. Det finns ett samband mellan elevernas lärande och hur lång tid de är engagerade i för dem meningsfulla uppgifter, och det brukar kallas time on task. Vill man höja kvaliteten i lärandet gäller det att hitta strategier som ökar time on task. Uppgifter som då uppfattas som meningsfulla, till exempel genom att de handlar om något som eleven är genuint intresserad av, oavsett varför. Kan du utveckla det här? Hur lyckas man hålla eleverna, som ni kallar dem, riktigt motiverade?
Ja, i boken förs ett resonemang då om det här med mening och sammanhang. Att det man håller på att lära sig behöver man förstå i ett större sammanhang. Det vill säga, ofta är det så att det där sammanhanget, det finns beskrivet i vad man ska kunna göra efter utbildningen. Vad är det utbildningen ska förbereda mig på att klara av efter utbildningen? Om det sedan är att hantera ett system eller vapen eller fordon. Att jag har en tydlig bild av det jag ska kunna göra efter utbildningen. Då får det jag håller på med under utbildningen en tydligare innebörd för mig. Det blir meningsfullt om jag kan göra den kopplingen med vad jag håller på med just nu i eftermiddag. När jag sitter här med de här instruktionerna eller jag lyssnar på de här föreläsningarna. Vad det är. Om jag kan relatera det till, jaha just det. Jo, men det är viktigt att jag kan det här, för den här uppgiften jag ska lösa här framme, den kräver det. Så att skapa den relationen för individer, för eleverna eller då individerna, tror vi är betydelsefullt för att ge den här motivationen, eller som vi beskriver det, som intentionen, viljan att vilja lära sig utifrån att man förstår att det behövs. Jag behöver kunna det efter utbildning.
Mm. Går det att konkretisera ännu mer hur ni jobbar hands-on för att skapa den här förståelsen för vad som komma skall?
Absolut. Vi försöker jobba mycket med tankar kring det här med att presentera målbilder, till exempel. Att i starten på en utbildning låta eleverna se, uppleva, till exempel genom förevisning eller egen upplevelse, vad det är de ska kunna. Det kan vara att en patrull ska framrycka i terrängparti, eller man ska försvara sin arbetsplats eller gruppering. Att de får se det tydligt för sig, och att man också tillsammans med eleverna beskriver vad är det de ser och vad är det vi vill visa i den här målbilden. För att sedan kan man återgå till den målbilden längre fram i utbildningen. Kommer ni ihåg vad ni såg där när de här soldaterna gjorde det där? Det är det vi ska göra i eftermiddag. Det är då ni ska lära er hantera det här fordonet på det här viset, eller upprätta den här förläggningen på det här viset. Det är för att ni, den där målbilden som vi har sett, för att ni ska kunna hantera det på det lika bra som det ni såg där. Och då blir det enklare, tror vi, eller menar vi, för eleverna att aktivera egna föreställningar om vad de behöver kunna. De blir helt enkelt mer delaktiga. Och det är förtjänstfullt i utbildning.
Mm. Det där är ju jätteintressant och en väldigt tydlig koppling också till yrkesutbildningar till exempel. Men nu ska inte jag eller du behöva omsätta det här som sagt var till andras verkligheter, utan vi låter lyssnaren vara kreativ här nu och tänka utifrån sitt perspektiv vad det här skulle kunna innebära. Ni pratar också om ett par begrepp som ni kallar anpassningsinriktat lärande och utvecklingsinriktat lärande. Vad innebär det?
Ja, de två begreppen återspeglar lite grann vad det är för uppgifter som utbildningen ska förbereda eleverna på. Det vill säga, i verksamhet, jag tror även i annan verksamhet än den vi bedriver i Försvarsmakten, så finns det ett stort inslag av rutiner och regler, procedurer, policy som man behöver känna till, som beskriver hur man ska göra saker och ting helt enkelt och hur man ska fungera tillsammans. Och det gäller för individen att lära sig detta för att fungera i de här situationerna. Det kan vara det här med hur man hanterar ett vapen eller ett system eller en programvara eller ett fordon. Hur man löser uppgifter tillsammans i en grupp och så. Och det menar vi på, det är ett anpassningsinriktat lärande som är nödvändigt, och det bidrar till rutiner och stabilitet i organisationen, att man vet vad som försiggår och i viss mån är förutsägbart. Men sen finns det också det här utvecklingsinriktade lärandet som handlar om att inte så mycket om hur man gör utan mer om att förstå en situation man hamnar i och i de uppgifter och situationer som den militära utbildningen då ska förbereda eleverna på. Innebär ju att hamna i situationer där det är väldigt stor osäkerhet om vad som kommer hända. Det är lite information, det är snabba händelseutvecklingar där man måste ta beslut och lösa problem som inte jag har förberett mig på tidigare. Det vill säga, jag måste förstå vad är det för situation jag är med om? Vad är lämpliga handlingar här? Vad ska jag göra eller inte göra? Vad är konsekvenserna om jag gör det ena eller det andra? Och den typen av inslag i utbildningen, det handlar inte så mycket om att tala om hur man ska göra då, utan det är att ställa sig inför situationer där man får resonera om vad som är lämpligt eller olämpligt, överväga olika alternativ, prova olika alternativ, kanske också i vissa fall stöta på problem eller rent av kanske misslyckas och lära sig att sådär kan man inte göra. Allt naturligtvis inom ramen för de säkerhetsbestämmelser så som vi alltid har i vår verksamhet. Så att då blir ett annat inslag i utbildningen för det utvecklingsinriktade lärandet.
Och hur skapar ni de där situationerna konkret? Är det simuleringar eller hur är det ni gör då?
Det skulle ju kunna vara simuleringar i den miljön. Och det skulle också kunna vara att man genomför det vi kallar för tillämpade övningar. Det vill säga att eleverna de får en uppgift som de ska lösa. Men den situationen som de hamnar i, den är okänd för dem. Det kan vara en ny terräng, alltså en ny omgivning som inte de känner till. Det kan vara ett scenario som helt plötsligt ändrar sig mot det som de brukar eller är vana vid att förbereda sig på. Och att de ändå får fortsätta agera och att man sedan efteråt lägger väldigt mycket tid på reflektion och värdering av hur man valde olika alternativ. Eller rätt sagt hur man övervägde mellan olika alternativ och valde lösning. Kunde man jobba på ett annat sätt? Vad tror man hade kunnat hända då? Så att det blev väldigt mycket reflektion som behöver genomföras för att få till stånd det här tänkandet kring alternativa banor och så. Men det inslaget behöver ju finnas i utbildningen då också där man får lite grann kastas in i nya situationer som är lite främmande för.
Då kommer vi till en fråga som jag tycker också har relevans för vuxenutbildning generellt och det gäller ju de personer som kommer till er. Det är ju människor från hela samhället med olika bakgrunder och det kan ju finnas utmaningar kopplat till så mixade grupper. Hur ser du på det och liksom utmaningar kopplat till det?
Ja, jag tror man får börja med att nämna då att de allra flesta uppgifter som vi då löser i försvarsmakten löser man i grupper eller mindre enheter. Det är nästan den bärande centrala tanken då i hur vi organiserar det i våra förband. Så är det väldigt viktigt att man löser uppgifterna i de här små grupperna. Och den utbildningen vi då genomför, det innebär ju att, som du säger, att de som kommer till oss kommer från olika, med olika bakgrund. Men det är också så att de här individerna i grupperna får olika utbildningar. De blir ju specialiserade många gånger på sina områden. Det kan vara en sjukvårdsman, det kan vara en signalist, det kan vara en skytt, det kan vara en fordonsförare. Alltså. Men de ska ju lösa uppgiften tillsammans. Och då bygger hela tanken på att man bidrar, var och en som individ, bidrar till gruppens samlade förmåga. Och i det, att man gör det, så ingår ju också att man måste lära sig samarbeta för att lösa de här uppgifterna. Och hantera det som händer i en grupp när människor träffas och tvingas, särskilt under då påfrestande förhållanden, jobba tillsammans när man är trött och man är törstig och hungrig och genomblöt eller kall och så här. Det är naturligt att det är påfrestningar för gruppen. Och då måste man ju lära sig att hjälpas åt. Och när det uppstår konflikter och olika synpunkter så måste man kunna hantera det. För uppgiften måste bli löst. Det kan inte sluta med att gruppen inte löser sin uppgift. För då får det ju konsekvenser för människor runt omkring en, andra grupper och så. Så att den här uppgiften som gruppen har är väldigt central, och att man hjälps åt, det är det som räknas.
Och det måste ju vara särskilt problematiskt om man inte ens får en grupp att fungera under utbildning, att sen då fungera, ja det kommer inte vara samma grupp, men det är ju samma deltagare som kommer att hamna i nya kontexter och att fungera där i yrkeslivet.
Precis, och under, om man tittar på de värnpliktiga som kommer till Försvarsmakten, så är det under flera månader upp till ett år som man arbetar tillsammans i grupperna, och sedan upplöses de här grupperna. Men det som du lyfte också, för det man har med sig, det är också en gedigen erfarenhet av att arbeta tillsammans, hur man fungerar själv och vad som händer i en grupp. Och det är ju en viktig kunskap att ha med sig.
Och du sa också tidigare när vi pratade igenom inför programmet att ni ser också det här som en styrka, den här mångfalden.
Ja, men absolut är det så. Det bidrar till att gruppen dels får in flera perspektiv och synsätt på hur man kan lösa en uppgift, eller vad som påverkar vårt sätt att lösa en uppgift, som gör att man kan ta kanske bättre beslut. Man har fler, så att säga, man ser fler nyanser, man ser flera alternativ, och det kan ju göra gruppen bättre på det viset, att man överväger olika alternativ och tar hänsyn till dem. Men också att var och en är viktig i gruppen. Alltså gruppens förmåga är inte bättre än den som individen kan bidra med. Så att det individuella bidraget är helt avgörande för gruppen. Och det är också viktigt att individen känner att det är ingen annan som kan bidra med det jag kan många gånger. För det är min uppgift, och den kan jag bäst. Det bidrar ju liksom också till den här känslan av att man har olika roller, olika uppgifter, men man gör det tillsammans. Det gör ju också att om man är van som grupp att hantera att det finns olika perspektiv eller olika förslag eller synsätt på hur man kan lösa en uppgift, gör ju också gruppen i sig själv bättre rustad att förändra sig, ta hänsyn till förändringar som påverkar gruppen, än en grupp som där alla vill vara överens och måste vara överens och sluta, så att säga, ta in intryck utifrån, utan den gruppen i sig själv blir viktigare, att man har liksom bara en god sammanhållning och inte längre är kritisk och inte längre kan ifrågasätta. Och det i boken lyfts det där, den här slutenheten då som groupthink, och i den här gruppen som är mer transparent och mer reflekterande och tillåtande, resonerar man då i termer om teamthink då.
Groupthink kontra teamthink. Ett annat område som ni berör i boken, det är rädslan för att misslyckas med sin utbildning och stress kopplat till detta. Är det någonting som ni märker av och jobbar aktivt med?
Det kan ju bli en stress för individen att ställa sådana krav på sig själv, och då kommer det ju inifrån. Och det resonemanget vi för kring det här, det är ju betydelsen av som utbildare att vara tydliga med krav och förväntningar, vad som ställs på dem, och att det inte handlar om selektion eller urval på något sätt, utan de som kommer till och ska bli så bra som möjligt, och utbildningen ska förbereda dem på det. Så att inte lägga på, så att säga, stress som individen redan har byggt upp själv, utan försöka hjälpa dem att hantera den genom tydlighet, utbildning, socialt stöd, inte minst att man kan prata om de här sakerna.
Jättebra. Jag tänkte att vi avslutningsvis i programmet här skulle komma in på kommunikation i lärsituationen. Vad är en framgångsrik kommunikation i lärsituation för er?
Ja, i boken så lyfter vi fram kommunikationens betydelse, bland annat i relation till det här med mål. Det vill säga att vi som instruktörer eller lärare då i utbildningen kan kommunicera målen för utbildningen på ett sådant sätt att de som är deltagare eller elever förstår dem och kan skapa en relation till dem. Vi pratade tidigare om det här med målbilder, det är ju led i det här. Men att man då tillsammans för samtal kan samtala med eleverna om vad är vad är målet, vart är vi på väg och hur går det för oss? För om vi kan göra det på ett vettigt och bra sätt, då har så att säga eleven och instruktören en förenlig bild av vart vi är på väg. Och då kan ju eleven också aktivera egna föreställningar och idéer om vad som behöver göras. Kan värdera sig själv lite grann, hur går det för mig, vad är jag bra på, eller alternativt vad är det jag behöver utveckla och öva mer på för att nå de här målen som då är beskrivna i utbildningen. Så då är ju kommunikationen ur det hänseendet väldigt viktig för att skapa de här förenliga bilderna.
Mm. Och flyter den där kommunikationen bra, skulle du säga? Jag kan ju tänka mig att det finns utmaningar också i att instruktören, som ni kallar motsvarande läraren, då ses som en auktoritet naturligtvis, som har en högre rang. Finns det en naturlig kommunikation, eller kan det också finnas utmaningar kopplat till den här rangordningen och auktoriteten som kan finnas?
Det finns absolut en sådan ska vi säga risk, men då, det är också en inbyggd systematik, eftersom vi är en väldigt hierarkisk organisation där vi har grader och gradbeteckningar och en ganska tydlig militär framtoning. Vi har ju befälsrätt med mera som förstärker den här ordningen, så att säga, att man har ett lydnadsförhållande i utbildningen, vem som ansvarar för vad. Och det där måste vi ju vara väldigt medvetna om, hur det påverkar lärandet. Och att en konsekvens av det är ju att vi måste vara mer medvetna om att för att skapa den här delaktigheten och kommunikationen i utbildningen, så måste vi bjuda in till det genom reflektion, genom att ställa frågor, genom att uppmana att komma med egna förslag, lägga ut en hel del arbete på grupper och så vidare, där de känner att de är i högsta grad delaktiga och att det är viktigt att de tar det där ansvaret i utbildningen också. Men uppgiften ligger först och främst på oss som är då instruktör eller lärare, att liksom ordna för att det där ska ske. Det sker inte av sig själv, givet då den här bakgrunden där vi är väldigt strukturerade eller hierarkiska.
Mm. Och det för mig in på nästa fråga rörande att ett budskap såklart kan tas emot och tolkas på olika sätt. Hur kan man som lärare eller instruktör veta att eleven har förstått?
Ja, det är väldigt viktigt i kommunikationen, och man skulle kunna illustrera det med hjälp av två frågeställningar egentligen. Det är en vanlig frågeställning som man kan höra hos oss, det är ju när instruktören frågar eleverna då, har ni förstått? Och som till svar så får man ett ja eller en nickning, och i undantagsfall nästan kanske någon säger nej, inte, och så får man då förklara. Det andra alternativet då, det skulle kunna vara att ställa frågan så här istället: hur har ni förstått? Och sedan lägga lite tid på att lyssna på vad är det eleven verkligen kan berätta om hur de har förstått det som jag hade som avsikt att de skulle förstå. Hur stämmer den bilden överens då? Har ni förstått, eller hur har ni förstått?
Och vad blir effekten av den frågeställningen? Blir det både ett ökat engagemang i gruppen, men också ett slags kvitto eller en möjlighet att dra slutsatser som instruktör?
Båda delar, tror jag. Dels får eleverna själv sätta ord på det de har förstått, och då blir det tydligare för dem, och att man bjuder in till den här delaktigheten och dialogen som vi nämnde tidigare då, att den är viktig att ha i lärsituationen då. Det andra är också att jag som instruktör vet, kan med underlag av det som eleverna berättar att de har förstått, så kan jag anpassa det som ska hända härnäst i utbildningen. Vad är det vi ska lägga mer vikt och så vid, och vad känns det som att det här är vi klara med? Så att då kan man ju anpassa och utforma den fortsatta utbildningen med utgångspunkt ifrån det och få veta av eleverna.
Mm. Jättebra, Mikael. Där är vi i mål, skulle jag säga. Avslutningsvis, känner du dig nöjd med boken, och skulle du rekommendera någon att läsa den?
Ja, något annat svar än att rekommendera någon att läsa den. Självklart skulle jag vilja göra det. Nej, men vi är nöjda med boken. Vi är ju 12 författare som sagt. Och vi tycker vi har fått väldigt bra ska man säga, respons eller återkoppling på de som har använt boken och börjat jobba med den. Så att det är väl det bästa kvittot man kan få när någon talar om för en att det där är bra, det är användbart. För det är ju viktigt, vi vill ju att det ska komma till organisationen till nytta och användas. Det är ju liksom hela poängen.
Mm. Och förhoppningsvis kanske andra också utanför Försvarsmakten kan ha värde av Försvarsmaktens pedagogiska grunder 2022, som boken alltså heter. Tack så mycket Mikael Gudmundsson som är redaktör för boken för att du ville vara med i Vispodden.
Tack för att jag fick vara med.
Tack till dig som har lyssnat. Jag som höll i samtalet heter alltså Thomas Johansson och den här podden producerades av Vakano som är ett företag som producerar just utbildningspoddar. Då återstår bara att säga på återhörande.